James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Det här är Expressen Dokument och dagarna som skakade Sverige om tragedin på Tjörnbron. Av Knut Göran Kjellberg, som jag, Sebastian Parkla, läser upp. Tjörnbron rasade tidigt på morgonen den 18 januari 1980. Det grydde mot fredag. 8 människor körde över brokanten och föll mot döden. För dem och många andra var olyckan en tragedi. Haverikommissionen fastställde aldrig någon klar orsak till olyckan. Ingen fick skulden, varken brobyggarna eller besättningen, eller lotsen på Star Clipper. Det osannolika, det som inte kunde hända, det hände ändå. Och då kallas det olycka. Efter att lotsen Kaj Åderman frihets av Sjöfartens haverikommission gjorde många hundra lotsningar i samma strömmande vatten under den nya Tjörnbron. Varje resa brukade fartygets besättning titta mot de väldiga betongklumparna som var fästen till den rasande bron. Det stod fortfarande kvar på stränderna på båda sidor vid Almösundet. Och de sa, var det inte här som... Och lotsen svarade utan att ha hört hela frågan. Jo, det var här som Starklippet tog bron. Följdfrågorna brukade vara, hur gick det för lotsen? Har han kvar sitt jobb? Han lotsar fortfarande. Han gjorde ju aldrig något fel, svarade Kaj Åderman. Aldrig någonsin avslöjade lotsen med ett ord att det var han som stod på kommandobryggan med kapten Fritz Tangen den där ödesdigra januarinatten. En enda gång ställde Kaj Åderman upp för en intervju. Det var en radiodokumentär i P3 om Tjörnbrokatastrofen som sändes 2009. Bara några månader innan han dog, 63 år gammal. Reportern Ida Lundqvist frågade varför Åderman aldrig berättade att han var lots också på olycksskeppet. Det ska bli så mycket snack, en massa teorier att prata om. Det behövs inte, tycker jag, sa han då. Anita Tungström hade stängt roulettebordet tidigt. Det var vardag, just efter helgerna, och folk hade ont om pengar. Hon jobbade på restaurang Gransäter i Trollhättan. Inte många kom för att spela. I vanliga fall brukade jag stanna kvar en stund för att dricka kaffe med min kollega. Men just den här natten hoppade Anita över kaffestunden. Hon bodde i Skärhamn, 58 km bort, och längtade hem till familjen. Beslutet, en slump bara, räddade Anitas liv. Klockan var 21 när Anita skrapade rutorna på sin metallikbruna Fiat 127 och körde hemåt. Dimman låg tät. Vägarna var isiga. Efter några mil var hon framme i Stenungsund och broarna som ledde till Tjörn. Sikten var ännu sämre. Hon körde sakta och höll sig nära vägräcket då hon kom upp på Almöbron. Jag åkte alltid den här vägen efter nattjobbet. Och just den här gången la jag märke till något konstigt ljus in till bron. Jag hade aldrig sett ljusen tidigare och förstod inte vad det var. Bilradion spelade Everything is Alright, musikalen Jesus Christ Superstar. Try not to get worried. Try not to turn on problems that upset you. Men det var problem. Och Anita skulle inte få veta det förrän morgonen efter. Anita kom över bron. Stannade vid första rödljuset före vänstersvängen mot Skärhamn. Och just där mötte hon en bil på väg mot bron. Chauffören hade grönt ljus och bara några minuter kvar i livet. Anita Tungström var den sista som körde över gamla Tjörnbron. Haverikommissionen räknade ut att de klarade livet med 30 sekunders marginal. Bron rasade precis när jag hade kört över. Jag märkte ingenting och jag hörde ingenting heller. Jag hade dubbdäck och musiken var på högt. Klockan 6:30 väcktes Anita av telefonen. Det var hennes oroliga mamma. Det är klart jag lever, svarade jag. Varför frågar du så? Och då fick jag veta vad som hade hänt. Ljusen som Anita hade sett var topplanternorna på lastfartyget Star Clipper, sekunder från katastrofen. Star Clipper var Liberia-registrerat, 172 meter långt, 26 meter brett och lastförmågan var 27 450 ton. Ombord fanns 25 sjömän, 6 reparatörer och den norske kaptenen Fritz Tangens fru Reidun och 10-åriga dottern Tove. De flesta sov i hytterna under däck. Fartyget var på väg från Fredrikstad i Norge till hamnen i Uddevalla. Farleden mot Tjörnbron går genom en 50 meter smal ränna. För att komma rätt måste fartyget göra en S-kurva med dikta girar babord och styrbord nära fyren bratta grund. Det är en trixig manöver för ett så stort fartyg som Star Clipper. Därför hade lotsen Kaja Åderman tagits ombord vid Hätteberget utanför Marstrand. Han var 34 år, mycket erfaren, och han hade tagit sin lotsexamen i Marstrand och gjort omkring 400 lotsningar av större och mindre fartyg i det här vattnet. Det Kaja Åderman inte visste, och inte hans chef vid Marstrands lotsplats heller, var hur bräckliga den ståtliga bågbronsfästen var. På kommandobryggan stod Åderman, kaptenen, en styrman, en rogängare och en utkik. Under lotsning är alltid lotsen som ger order. Styrmannen och lotsen kontrollerar gemensamt att rätt roder och rätt kurs hålls. Star Clipper hade 250 meter kvar till bron när allt gick på tok. Kaj Åderman berättade för haverikommissionens utredare: jag såg fasadbelysningen på bron och hörde styrman eller rorsman ropa att rodret inte tog längre. Lotsen gav order om full fart framåt, 11 knop. Det gjorde jag för att få större kraft i rodret, men fartyget lydde inte. Vi gick rakt mot södra brospannet. Förmasten tog i bron först, sen kom kranarna och knäckte stålfästet. Vi förstod att det var en katastrof. I några sekunder var det knäppt tyst, sen kom det stora dånet. Hela vägbanan rasade ner över kommandobryggan. Kaptenen och de andra flydde under däck och var bara sekunder ifrån att krossas. Klockan var 01:29. Jag hittade min bärbara radio och larmade Göteborgs kustradio. Det hade gått några minuter efter påkörningen. Madrumsnatten hade just börjat. Några minuter senare såg vi den första bilen. Den kom från fastlandssidan och körde rakt i sjön. När kranen slets loss blev det en kortslutning ombord. Alla maskiner stoppade. Elen var utslagen. Fartygsklockan stannade exakt på sekunden då olyckan hände. Kaptenen och lotsen på kommandobryggan var det enda som visste att 40 meter ovanför deras huvuden hade den rasande bron blivit en dödsfälla. Det fanns inga mobiltelefoner på den tiden. Elen var utslagen och det gick inte att ringa från fartyget med radiotelegrafi. Kaj Ådermans VHF-sändare var en trådlös telefon med begränsad räckvidd och avsedd för samtal mellan fartyg på öppet vatten. I kaoset och bron föll tappade han VHF:en. Det tog några minuter innan han hittade apparaten i mörkret. Klockan 01:32, 3 minuter efter kollisionen, försökte Kaj Åderman anropa lotsutkiken i Marstrand. Signalerna nådde inte fram. 4 minuter senare, det svaga och knästrande anropen hade uppfattats av Göteborg Radio. Det ringde Marstrands lotsen och för informationen vidare. Lotsen var skakad. Hans röst gick knappt att uppfatta. Han sa: vi har kört på bron. Den har rasat. Ni måste stoppa trafiken. Enligt haverikommissionens rapport insåg varken Marstrands lotsarna eller Göteborgs Radio allvaret. Bron kunde ju inte rasa. Det måste ha hört fel. De trodde mig inte. Jag måste upprepa flera gånger att bron var borta. Klockan 01:48 skriker lotsen i VHF:en att en bil har kört ner i vattnet. Det har gått 21 minuter. Nu inser alla att det är allvar och att det är bråttom. På polisstationen i Kungälv hade Hans Magnfeld gått på nattvakten klockan 22. Hans uppgift var att svara på inkommande samtal. Natten hade varit lugn och han hade suttit och läst i vaktrummet. Magnfeld var 23 år, ganska nyutexaminerad polis, och nattens timmar kan han aldrig glömma. Det var lotsutkiken i Marstrand. Det sa att Stora Tjörnbron var påseglad och att den eventuellt måste stängas av. Samtalet var lugnt. Situationen verkar inte vara särskilt allvarlig. Malmfält kontaktade patrull 306, den enda polisbil i tjänst i kommunen den natten. Den fanns i Stenungsund. Polismännen Bernd Rasmussen och Sten Lundgren fick order att åka till bron. Klockan 01:50 ringer Marstrands centralen igen. Då var det panik i rösten på andra sidan. Bilar hade åkt ner i havet. Polisen och Marstrands lotsarna visste inte säkert att bron hade rasat, bara att den var skadad. Det är bara några kilometer med bil från Stenungsund till Körnbron. Hans Magnfeldt försökte nå sina kollegor via polisradion. De svarade inte på min anrop. Jag skrek och svor. Det var en fruktansvärd känsla. Jag trodde att jag hade skickat Sten och Bernt till döden. Efter några gastkramande minuter fick det ändå kontakt. Patrull 306 hade varit inne i Källesundstunneln och inte kunnat svara. När poliserna kom fram till brofästet var det redan avspärrat. Där stod en lastbil med blinkande ljus. Vi återkommer till det. Vid brofästet på andra sidan fanns ingen avspärrning. Hans Magnfeldt började ringa. Polisman Ivan Rickardsson hade tjänstgjort i Skärhamn och gått av passet klockan 01. Därefter åkte han hem till samhället Bleket på Körn och gick till sängs. Hans fru svarade och väckte Rickardsson. Polismannen övervägde hur han snabbast skulle ta sig till brofästet. Vägarna var glashala. Han hade sommardäck på sin privata Amazon. Och hemma hade han varken polisuniform eller utrustning för att spärra av bron. Han åkte förbi Skärhamn där polisbilen var parkerad och bytte till polisuniform. Från Bleket till Skärhamn är det 3 kilometer, sen ytterligare 7 kilometer till brofästet. Klockan 02.30 var Rickardsson framme. Vid brofästet möttes han av kusttullmästare Ingmar Kranz som kom dit strax före. Det hade gått 61 minuter sedan bron rasade. Då hade 4 bilar körts mot döden från Körnsidan. Från Stenungsundshållet hade 3 fordon körts ner i avgrunden. Klockan 02.19 försökte polisen i Kungälv att få kontakt med lokalradion i Göteborg för att på P3-nätet få ut en varning till trafikanter. En telefonsvarare hänvisade till Sveriges Radio i Stockholm. Det tog en evighet innan vi fick tag på en ansvarig på radion, berättar Hans Magnfeldt. Det dröjde till klockan 02.46 innan radion avbryter nattmusiken med det första meddelandet. Almöbron på länsväg 160 är påseglad och avbruten. Den har stängts för trafik. Då hade det gått 1 timme och 7 minuter. Kunde polisen ha agerat annorlunda? Kunde människoliv ha räddats genom att trafiken stoppats tidigare? Inge Johansson, som då var 28 år, bodde i Myggenäs. Bara några 100 meter från Almöbrons fäste på Körnsidan. Jag skulle ha kunnat fixa en avspärrning på bara 3 minuter. Och då skulle olyckan ha begränsats, sa hon till Expressen. När Inge Johansson vaknade på fredagsmorgonen hörde hon om katastrofen i radionyheterna. Jag eller någon annan som bor nära bron borde ha blivit uppringd. Det hade bara varit för polisen att slå på Körnsidan i telefonkatalogen. Brandkåren larmades inte heller. Närmaste station fanns i Kolleskär, 9 kilometer ifrån bron. Det var en så kallad borgarbrandkår och det skulle ha tagit en stund att väcka upp folk och rycka ut. Kungälvspolisen fick stöd i sina åtgärder i haverikommissionens rapport. Att sända ut privatpersoner för att hindra trafiken kunde ha blivit farligt och osäkert. Om att brandkåren inte larmades skrev haveriutredarna. När komplikationerna kring olyckan är kartlagda kan det inte uteslutas att en utryckning av Kolleskärs brandkår kunnat sluta i en tragedi. Att bron rasat var ofattbart och brandmännen kunde ha rasat ner eftersom sikten i dimman bara var några meter med strålkastarljus. Utredningen visade att polisen inte kunde klandras. Istället fick Hans Magnfeldt och hans kollegor beröm. Idag är Hans Magnfeldt 58 år. Han jobbar kvar i polishuset i Kungälv, nu som kriminalinspektör. Att prata om olycksnatten väcker fortfarande starka känslor. Den natten har präglat mitt liv. Jag hade en otäck känsla av att inte räcka till. Jag förstod situationen och jag skulle vilja göra mer. Men i efterhand har jag känt att jag gjorde allt jag kunde. Klockan 10 på förmiddagen efter den svåra natten hade Hans Magnfeldt skrivit sin nattrapport och gick hem för att sova. Jag kröp ihop i fosterställning och grät hejdlöst. Och jag ringde till mamma i Småland. Det kändes nödvändigt. För debriefing och samtalsterapi, det fanns inte på den tiden. Han fortsätter. Körnbrokatastrofen gjorde mig ödmjukare inför livet. Det var så mycket tragedi på några få timmar. Jag hade gärna levt lite längre innan jag blev så grymt påmind om hur bräckligt livet är. Jan Rosenberg var på väg från fiskhamnen i Göteborg till fiskberedningsfabriken i Mollösund. Han körde lastbil med släp och hade 20 ton sill i lasten. Rosenberg jobbade ofta nattskift och kunde vägen utan till. Han visste att bron över till Körn var smal med bara en körbana i vardera riktning och att det var svårt att möta andra lastbilar. Jan Rosenberg skulle bli nattens hjälte. Tack vare hans uppmärksamhet kunde trafiken från Stenungsundshållet stoppas och människoliv räddas. I den lilla backen upp till bron körde han sakta, nära staketet. För Expressens söndags Katrin Kratz berättade han långt senare. Jag hade nästan ingen fart. Snöglopp fastnade på räcket och reflekterades i ljuset från bilens strålkastare. Plötsligt såg jag inte räcket längre. Jag tyckte det var konstigt så jag stannade i bilen. Dimman var tät. Rosenberg klev ur lastbilshytten, greppade räcket och trevade sig långsamt fram. Räcket fanns inte längre. Han såg inget av vägen. I snömodden på vägbanan fanns bara hjulspår som slutade ingenting. Rosenberg hade stannat lastbilen bara 10 meter ifrån döden. Han kopplade på blinkers och ställde sig bakom släpvagnen. Från andra sidan såg han billjus närma. Han blinkade med helljuset för att varna, men dimman var för tät. Ljuset försvann neråt och en bil störtade ner i avgrunden. Klockan har blivit 01.50. I bilen från andra hållet satt Sune Cordenius. Han blev den fjärde som körde över brokanten. Efter katastrofen fortsatte Jan Rosenberg att köra fisk för B. Anderssons åkeri i fiskhamnen. Ibland när jag kör över den nya kärnbron tänker jag på olyckan. Men jag har inga mardrömmar, berättade han för Expressen. Bernt Rasmussen var 29 år, nyutexaminerad och hade jobbat som polis i precis 18 dagar. Han hade nattjour med kollegan Sten Lundgren. Patrull 306 hade rast och satt i en barack vid polishuset i Stenungsund och drack kaffe. Vi hörde ett våldsamt dån över havet och sprang ut. Det lät som en sprängning, vi kunde inte förstå vad det var och gick tillbaka in. Strax därpå ringde Hans Magnfeldt. Kasta er i bilen, något har hänt vid Kärnbron. Bernt Rasmussen har fyllt 65 och har slutat som polis efter 27 års tjänst. Han svänger upp vid den nya Kärnbron med en mullrande Victory och är klädd rejält i skinn med hjälm. Motorcykeln är hans pensionärshobby. Än idag är hans minnen från den dramatiska natten kristallklara. Vi kom upp på bron och såg lastbilen med dieselmotorn och strålkastarna påslagna. Vi tänkte att den påfarten var spärrad och körde framåt för att åka över till andra sidan. Vi visste inte att bron hade rasat. Vi trodde att räcket eller något annat hade skadats. Lastbilschauffören Jörg Rosenberg kastade sig framför polisbilen, vilt gestikulerande. Vi stannade förstås och Rosenberg räddade livet på oss. Han visste det vi inte visste. Bernt Rasmussen och kollegan tog sina starka ficklampor och gick framåt. Jag höll mig i räcket och plötsligt stod jag med foten i luften. Bron var väck. Det enda jag såg var de avbrutna ståltänderna som stack ur från vägbanan. Det var till för att bron skulle kunna expandera. Under fanns bara tomma intet. Svart bara. Bengt Rasmussen åkte sen för att stänga av tillfarten närmare Stenungsund. Jag hade blåljus på polisbilen och stod med en lampa i handen. Bilisterna trodde inte på mig när jag sa att bron hade rasat. En man i en flott Mercedes tänkte köra förbi. Och jag skrek åt honom att jag skulle skjuta sönder hans däck om han fortsatte. Sen, när han hade hört på bilradion vad som hade hänt, så kom han och tackade mig. Ombord på Starclipper gjorde besättningen vad de kunde för att stoppa bilarna på bron. Den norske telegrafisten Jon Bendik berättade. Vi sköt upp nödraketer och hoppades att bilisterna skulle inse faran. En minnesbild har etsat sig fast hos Bendik. Det kom en lastbil och den röda raketen hängde ovanför honom i dimman. Besättningen såg att chauffören gick ut. Han tittade ner mot fartyget. Sen gick han tillbaka till bilen, lade i en växel och körde mot kanten. Den stod där och gungade i några sekunder innan den föll. Och vi grät. I lastbilen satt 21-årige Nils Johan Nilsson som var på väg till Kumla med lastpallar. Kaptenen försökte sjösätta en livbåt med aktersnurra för att sätta en man i land som kunde stoppa trafiken. När båten kom i vattnet så låg den bland stora isflak. Vi rodde och startade motorn men kom inte igenom isen. Strömmen tog oss, isen stoppade oss. Vi slet som djur i en timme innan vi tvingades ge upp, berättade Jon Bendik. Ombord fanns också Fritz Tangens hustru Reidun och 10-åriga dottern Tove. De vaknade i hytten då flera tusen ton tunga betongblock vräktes över Starclipper. Reidun Tangen drog upp dottern i båten och samlade ihop några klädesplagg. Jag tänkte bara på min man, jag visste att han fanns på kommandobryggan, sa hon efteråt till Expressen. Tove Tangen berättade. Vi satt på däck med räddningsvästar och såg vad som hände. Det var hemskt att se bilar rasa ner från den höga bron. Det var människor som dog medan vi såg på. Reidun Tangen sa. Vi frös och det var totalt mörker. Besättningen packade in oss i dynor och mattor så att vi inte skulle frysa. Det tog många timmar innan polishelikoptern kom och hämtade oss. 3 månader senare var Fritz Tangen till sjöss igen. Starclipper hade reparerats och kaptenen gick med frakt mellan Japan och Kanada. För haveriutredarna berättade han om brokatastrofen. Efter att ha tagits ombord lotsen fortsatte vi färden mot Almöbron. Jag hade aldrig seglat till Uddevalla tidigare. Men jag tittade på sjökortet och såg att det fanns några trånga passager. Att det var något speciellt med farleden var jag inte klar över. Vi hade god fart på skutan när det hände. Och sen gick allt ohyggligt fort. Fartyget svängde inte. Hon gick rätt fram. Med den farten, vi var uppe i kanske 10 knop plus ström, så var det utsiktslöst att försöka backa. Det fanns bara en möjlighet och det var att vi skulle försöka köra framåt. Hade vi försökt backa skulle vi med 100% säkerhet ha tagit bron. Försökte vi köra framåt så hade vi en chans. Men hon svängde inte. Kanske kom hon lite på slutet, Det var inte mycket som skulle till för att vi skulle ha klarat bron. Några meter bara. Men jag förstod att vi skulle ramma bron några sekunder före smällen. Jag skrek, det går åt helvete. Spring för livet. Och vi rusade från bryggan. För 8 människor tog livet slut den här natten. Elmer Karlsson, 52, och var busschaufför hos SJ. Han var ensamstående och bodde sin syster och hennes man i byn Trätte på Orust. Ett par timmar före olyckan hade han lämnat bussen i garaget. Och därefter så tog han sin bil och började köra hemåt. Tidigt på morgonen upptäckte systern att Karlsson aldrig hade kommit hem. Han brukade alltid ringa om han var försenad. Och en stund senare så hörde de på radion om vad som hade hänt. Bergingenjör Gunnar Jonsson, 37, hade kommit med tåg till Göteborg. Han hämtade bilen på parkeringen och körde mot hemmet i Vräland på Orust. Han var gift och hade 2 barn, 10 och 7 år. Leo Sörensen, 29, var sjöman. Några månader före olyckan hade han flyttat till ett nybyggt hus i Svanvik på Orust med hustrun Barbro och parets 2 söner. Den äldste 10 år, den yngste 3 månader. Den här natten skulle han besöka sin svåger som bor på fastlandssidan. Han tog sin bil och började köra mot Almebron som ligger bara några meter från hans hus. Sune Cordenius, 31, var snickare och bodde på Ellös på Körn. Han hade arbetat på Najadvarvet i Henån. Och 2 veckor före olyckan så fick han ett nytt jobb på Oskarssons mekaniska verkstad i Hälleviksstrand. Han var gift med Rita och hade 2-åriga dottern Emma. Bo Wernsson, 29, var instrumenttekniker. Hans arbetsplats låg på fastlandet, Unifos, i Strömsund. Själv bodde han på Körn i föräldrahemmet i Kollekär. Natten till fredag var den sista på hans jourvecka. Strax före 01:00 väcktes han av förmannen på jobbet som hade problem med ett instrument i fabriken. Wernsson satte sig i sin bil. Han svängde vid Skärhamnskrysset och 2 minuter senare kom han till den långa backen som ledde upp till bron, som inte längre fanns. Nils Johan Nilsson, 21, hade tagit sitt trafikkort 3 månader tidigare och börjat arbeta på pappas åkeri. Han skulle köra lastbilen till Kumla med lastpallar. Han ville starta mitt i natten för att kunna vara hemma igen på fredags eftermiddag. Mamma Margit hade gjort smörgåsar och kokat en termos med kaffe som färdkost. Hon stod på gården och vinkade av Nils Johan då han åkte. Margit Nilsson hörde om katastrofen i morgonnyheterna. Hon försökte nå sonen på både bilradion och biltelefonen. Men svaret blev tystnad. Kai Olsson, 40, och Mikael Kabalin, 44, jobbade som konstruktör på Volvo. Arbetskompisen Lennart Johansson hade bytt avdelning och hade bjudit Olsson och Kabalin och 2 andra kamrater på middag i Lilldal på Körn. De åt gott och efteråt spelade gänget Monopol. 2 av kamraterna sov över hos Johansson. Olsson och Kabalin satte sig i sin röda Volvo, en tjänstebil, för att åka hem till Göteborg. Klockan 02:20 körde över brokanten. De blev offer 7 och 8. På förmiddagen efter katastrofen kom kommunikationsminister Ulf Adelsson. Det finns ett foto där en 39-årig moderat politiker står på en tullkryssare och inspekterar skadorna. Han har en tunn, slimmad överrock, keps på huvudet och ser ut att frysa. Nästan 35 år efteråt står Adelsson, nu 73, vid betongklumparna vid strandkanten. Det enda som finns kvar av den ståtliga Almöbron. Jag minns att jag tänkte på hur ofattbart tragisk olyckan var. Jag funderade på om de som körde av bron hann tänka något sekunden innan det föll mot döden. Adelsson var i Köpenhamn på jobbresa då olyckan hände. Hans statssekreterare väckte honom. Kommunikationsministern tog sig först till Göteborg och därefter med helikopter till olycksplatsen. Mitt i tragedin försökte jag se det praktiska. Måndagen efter helgen måste 3000 bofasta öbor på Körn och Orust in till fastlandet. Allt sånt måste ordnas snabbt. Och en ny bro måste byggas. Jag såg till att förslagen som Vägverket hade blev behandlade på regeringssammanträden så fort det kommit in. Vi ruckade på reglerna och tillät att den nya bron fick en högre seglingshöjd eftersom Sjöfartsverket krävde det. Anita Tungström är 57 år idag. Hon har flyttat från Skärhamn, hon bor i Trollhättan nu och har ett företag som jobbar med marketing. Hon kommer på promenadvägen längs den nya brons räcke och tittar ner mot fjorden. Det var inte dags för mig. Inte meningen att mitt liv skulle vara över denna hemska morgonen. Hon tycker om att segla och många gånger har hon och maken åkt till farleden under bron. Då tänker jag på olyckan och är tacksam för att jag lever. Än idag kan jag inte begripa hur hela bron kunde rasa ihop. Anitas dotter Sandra har blivit 35 och har 3-åriga sonen Mika med sin amerikanske man. Jag är så lycklig över att jag fick 30 lyckosekunder. Annars hade jag aldrig fått se min dotter växa upp och hade aldrig fått krama mitt barnbarn. Varje dag körde 13 000 bilar över Almebron och på sommaren över 20 000. Utan bro blev körnborna isolerade och fick ta långa omvägar via Orust för att komma till fastlandet. Ett par dagar efter olyckan tuffade det ombyggda lastfartyget Valona mellan Almen och Stenungsund i persontrafik. Och efter några månader kom tre färjor som kunde ta 50 bilar vardera. Alla hjälptes åt. Folk hade en bil parkerad på Körn och en på fastlandet. Och sen bytte de nycklar med varandra efter behov, berättade Anita Tungström. Den nya Körnbron invigdes av kung Carl Gustav den 9 november 1981. 17 månader efter katastrofen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.